och Barnabas som är på sin första missionsresa. Ska vi se om vi får upp här en karta. Där. Så de är på sin första missionsresa. Och vi kommer se hur de kommer slutföra denna resa. De har redan fått möta motstånd på Cypern. Det är en liten ö som ligger här. Och i Turkiet är de nu i denna text. I Antiochia, i Pisidien, predikade Dennis förra veckan om hur de fick möta förföljelse. De blev utdrivna ur Antiochia, Pisidien. Vad tror ni de kommer göra efter det? Någon som har någon gissning? När de blir utdrivna i synagogan? Ge upp. Ha en bra gissning. Det är det man känner att man kanske vill göra. Vi ska få se om de ger upp. Genom apostlagärningarna så ser vi ett mönster. Någonting som repeterar sig, som de ofta gör igen och igen. Och det är att Paulus börjar med att predika evangeliet. Är det någon som vet vad är evangeliet? Bibeln, läser man om evangeliet? I Bibeln. Goda nyheterna om vad då? Om Jesu födelse. Att han kommer igen.
Om
Bibeln. Att han uppstod och våra synder blev förlåtna. Att vi kan få evigt liv.
Hans förlåtelse till oss,
ja. Så de goda nyheterna om Jesus, varför han kom, för att rädda oss. Och genom apostlagärningarna så ser vi när Paulus åker från stad till stad att han ofta börjar med att predika evangeliet i synagogan. Det var ungefär som judarnas kyrka. Och hur många gånger så ser vi hur Gud börjar bekräfta det han säger genom att göra tecken och under. Sen så ser vi hur människor kommer till tro. Och sen ofta hur judarna blev avundsjuka. Och Paulus vänder sig till hedningarna. Börjar berätta för dem som inte är judar. Och då blir han ofta förföljd. Och sen så tvingas han ofta fly. Och sen så börjar det om på nästa plats och nästa plats. Och dagens text vi ska titta på idag, den är till stor hjälp när vi kan känna, precis som Samuel sa, att vi vill ge upp i våra liv. Den ger oss också hjälp hur vi kan vara uthålliga i att nå ut med evangeliet. Och speciellt när vi får möta motstånd. Vi ska göra så här, ni ska få, de som vill kommer få ett papper med frågor. Det finns för alla vuxna som vill ha, alla barn som vill ha. Och de yngre barnen kommer få någonting man kan färglägga på två sidor. Så om jag kan få hjälp att dela ut, kan Caleb hjälpa att dela ut till de små barnen? Kan du hjälpa till med pennor? Och kan... Fast ni behöver nog inte ha de små, utan det är till de små, Caleb, till Evelina. Ska vi se. Så, då kan ni dela ut och sen så ska vi läsa bibeltexten när ni har satt er. Och den är från Apostlagärningarna 14. Kan pappa få hjälpa dig, ja? Vad bra. Den här texten, den hittar ni på sidan 859, de gröna biblarna som finns där nere. Så om man vill låna en bibel så får man gärna ta en bibel. Har man ingen bibel hemma så får man gärna ta med sig den, då är den din. Så Apostlagärningarna 14 och vers 1 till och med 28 ska vi snart läsa från. Sen när ni har barnen, när de har svarat på frågorna, kan de komma med det till Hanna. Jag tror hon har någonting till er då. Ja, det har hon. Så att så. Då står det så här i Apostlagärningarna 14, vers 1 till och med 28. I Ikonium hände samma sak. Det gick till judarnas synagoga, samma sak som hade hänt i Antiochia i Pisidien. Och predikade, de gick dit och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nådrika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lyakonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln, som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, red de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: "Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet om att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden, han som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan." Med dessa ord lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Från Antiochia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig upp och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sade: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike." I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalja. Därifrån seglade de tillbaka till Antiochia, där det hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna. Låt oss be. Fader, hjälp oss att förstå det du vill säga oss i ditt ord. Tala till oss. Vi behöver dig. Amen. Utifrån Apostlagärningarna 14 så vill jag att vi ska dra 4 lärdomar. För det första, uppdraget som Gud kallar dem till och som vi kan ta till oss, det kräver uthållighet. Paulus och Barnabas, de kallades av den helige ande och sändes ut med uppdraget att berätta evangeliet runt om i Romarriket. Men precis som Herren sagt i Apostlagärningarna kapitel 9 vers 16, så väntade lidande och motstånd mot Paulus. Vad gör då Paulus och Barnabas efter att de just har blivit utslängda ur synagogan, eller ur Antiochia i Pisidien, där personer ur synagogan attackerat och äggat upp ledarna i staden att förfölja honom? Så han blir utslängd ur staden. Vad gör de då? Tar de första flyget tillbaka hem? Nej, det fanns inga flyg på den här tiden. De beger sig till Ikonium, en av de större städerna i Turkiet på den tiden, men även idag. Många av dem i Sverige och här i Göteborg som jobbar på turkiska restauranger, de kommer från just den här platsen som heter idag Konya. Så Ikonium, Konya. Och den här bilden som ni ser, den är från just den här staden. Så vad gör Paulus och Barnabas? De beger sig till synagogan. Va? Har de inte lärt sig från vad som hände förra gången? Jo, men budskapet om evangeliet, det är så viktigt. Så de predikar där. Och många judar och greker kommer till tro. Men de judar som vägrade tro, de hetsar upp hedningarna så deras sinnen blev förgiftade. Det betyder att de blev arga. Oj då, motstånd. Vad gör de då? Åker vidare? Nej, det står motsatsen. Ordagrant så står det så, vilket ger orsaken till varför de stannade. De stannade på grund av motståndet och talade frimodigt för Herren. De stannade fram till att de fick reda på att judarna med sina ledare gjorde upp en plan att stena dem, alltså döda dem genom att kasta sten på dem. De var uthålliga, men de var inte dumdristiga. När man planerade att döda dem så flydde de. Vad gör de då? En enkel biljett hem, tack. Var det så de gjorde? Nej. Nästa stopp, Lystra. Här finns inte beskrivet att de gick till någon synagoga som var det normala mönstret. Förmodligen fanns det ingen i den här staden. Men Paulus började predika. Och en lam man, en man som aldrig kunnat gå, han blir frisk så att han kan gå. Och folket i denna stad, de börjar tro att Paulus och Barnabas var gudar. Och de vill falla ner och tillbe och offra tjurar till dem. Hur tokigt som helst. I detta område så fanns en legend, ungefär som en påhittad saga. En berättelse om två gudar som kommit ner till människorna. Och eftersom människorna inte tog emot dem så lät de deras hem bli översvämmade. Kanske var folket i Lystra rädda för att samma sak skulle hända med dem. Men Paulus och Barnabas, de är inga gudar. Vi ska strax se vad det är de gör när folket försöker offra till dem. Mitt i allt detta, när de håller på och vill tillbe dem, så kommer judar från Antiochia i Pisidien och Iconium till Lystra för att övertyga folket att stena Paulus. Avståndet från dessa städer till Lystra, det är ungefär som att någon skulle komma gående från Halmstad och några från Varberg till Göteborg. Snacka om att vara fulla med hat, att gå så långt för att vilja döda. Från att vilja offra så lyckas judarna nu övertala folket till att istället stena Paulus. Man kastar sten på honom och när man tror att han är död så släpar man ut honom ur staden. Men Paulus överlever. Snacka om att han måste vara rejält skadad om de har trott att han är död. Vad gör han då? Tar första bästa åsna bort från den platsen? Nej. Han reste sig och gick var? In i staden. Läste du vad jag läste? Han gick in i staden där man nyss trott att man dödat honom. Wow! Och nästa dag så begav han och Barnabas sig till Derbe. Det är ungefär som att gå en resa härifrån 10 svenska mil bort till ungefär Falkenberg. Så efter att ha blivit stenad så tar han en sån lång resa. Tänker, han har blivit stenad. Man tror att han är död. Och så ber han sig på en sån resa. Ska du inte ge upp, Paulus? Nej. Väl där så predikar de. Och många kommer till tro. Okej, uppdraget slutfört. Nu så är det dags för dem för hemresan. Till ett annat Antiochia. Det finns två Antiochia. På den här tiden fanns massa olika Antiochia. Men de här två nämns i Bibeln. I Antiochia i Syrien. Okej, då tar vi kortast möjliga resa tillbaka, Paulus. Nej. Istället, vad gör de? Vad har hänt i den andra Antiochia i Pisidien? De hade blivit förföljda och utslängda i staden. Vad hade hänt i Iconium? Man försökte döda dem. Vad hade hänt i Lystra? Man stenade Paulus för att döda honom. Vad gör han då? Tar den kortaste resan tillbaka till missionsbasen i Antiochia i Syrien. Uppdraget slutfört. Nej. Istället så tog de en lång omväg för att besöka alla de städer som de varit förföljda i. Detta för att uppmuntra de nya kristna på dessa platser. Och vi kan läsa om i vers 22, jag citerar från Nybibeln som jag tycker återger texten bättre i detta fallet. Där det står, och stöttade, varför de kom dit, och stöttade lärjungarna och uppmuntrade dem att hålla fast vid sin tro. De sa, det är genom många svårigheter som vi ska komma in i Guds rike. De uppmuntrar de kristna att hålla fast vid sin tro och förklarar att det är genom många svårigheter som vi ska komma in i Guds rike. Snacka om uthållighet. Vad var det då som drev Paulus och Barnabas att härda ut? Och vara uthålliga, och detta under så mycket förföljelse, så mycket motstånd. Vad är det som gör att vi kan vara uthålliga? Om vi jämför med en idrottare. Till exempel just nu så är det mycket skidåkning på nyheterna. Om vi jämför med en idrottare som uthålligt tränar för ett mål. Och det är att vinna. Så var också Paulus och Barnabas uthålliga för ett mål. Målet för varför Paulus härdade ut. Det skriver han senare om i andra Timoteusbrevet kapitel 2 vers 10. Ett brev som nämner Paulus första missionsresa. Han skriver för de utvalda skull. För att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det var detta som gjorde att han var villig att härda ut alla dessa svårigheter. Och vilken välsignelse han, när han fick se hur människor kom till tro. Och vilken glädje när vi får se hur människor kommer till tro. Därför så ger vi inte upp. Paulus, han litade på Gud. Han visste att han var med honom och aldrig skulle lämna honom. Och att han är mäktig att rädda människor. I samma brev, i andra Timoteus 3, vers 10-12, så talar Paulus om just de lidanden och den förföljelse han fick möta i Antiochia, i Iconium och i Lystra. Men hur Herren räddade honom ur alla dessa. När han skriver detta brev så sitter han fängslad och väntar på att bli avrättad. Han skriver detta för att uppmuntra sin trogne medarbetare Timoteus. Som hade kommit i tro i just en av dessa städer. I Lystra. Där man stenat Paulus. Är det inte häftigt? En av hans mest trogna medarbetare kom till tro i den stad han blev stenat. Och här så säger Paulus i andra Timoteus 3 vers 12. Till honom. Som indirekt också är för oss. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Om vi vill leva gudfruktigt så kommer vi få lida. Om vi förväntar oss ett problemfritt liv som kristna så har vi felaktiga förväntningar. Men vi kan förvänta oss att Gud kommer vara med oss. Och han kommer att hjälpa oss. Är det värt det? Ja. 1 miljon gånger om. Denna värld är fallen. Och den går mot sitt fördärv. Men vi som kristna. Vi har evigt liv och hopp i Gud. Vad som väntar oss. Är en underbar evig framtid. Och även om det är svårt här och nu i detta liv så lovar Gud att vara med oss och hjälpa oss. Han gör oss uthålliga. I första Petrusbrevet kapitel 5 och vers 10 så skriver Petrus efter en liten tids lidande, alltså i denna tid nu, efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Vi vet inte vad framtiden har för oss. Men vi vet vem som håller framtiden i sin hand. Han är med oss och han kommer att hjälpa oss. Och tänk vilken glädje. Ju fler människor som får bli räddade från evigt straff och fördärv till evigt liv och hopp med Gud. Därför så kan vi med Paulus härda ut för de utvalda skull som han säger. För att människor ska komma till tro. Till dig som ännu inte är kristen. Det kristna livet. Livet med Jesus. Det är värt det. Denna värld. Den går mot sitt slut. En dag. Så kommer ditt liv att ta slut. Och du kommer att få stå till svars för dina handlingar. Problemet är, som vi bekände i början på mötet, att vi alla genom våra tankar, genom våra ord och genom våra gärningar har syndat och gjort det som är ont i Guds ögon, och därmed förtjänar vi hans straff. Men den goda nyheten är att Jesus kom för att genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse rädda alla som omvänder sig och tror på honom. Om du blir kristen så kommer du få möta motstånd. Men Gud kommer vara med dig och hjälpa och rädda dig. Det kan du lita på. Och vilken glädje att få åtnjuta Gud både här i livet och för all evighet. Det är värt allt. Vi har nu för det första lagt märke till att uppdraget kräver uthållighet. Och det är Gud som ger oss det. För det andra så ser vi i texten hur uppdraget kräver förkunnelse med trohet och känslighet. Och vad menar vi då med detta? Förra veckan när Dennis predikade så såg vi hur Paulus predikade i synagogan i Antiochia i Pisidien till judar och proselyter. Det är alltså icke-judar som omvänt sig till judendomen. Så det var dessa människor som han predikade till. Till dem så utgick Paulus ifrån Gamla testamentet med deras gemensamma historia som en bro, kan man kalla det, för att nå fram till dem. Detta för att sedan visa hur det Gamla testamentet i förväg Gud utlovade hur Jesus, Messias, skulle komma för att rädda oss. I Lystra däremot, efter att Gud botat den lame mannen och folket ville offra och tillbe Paulus och Barnabas, så rev de sönder sina kläder i sorg för att visa sitt missnöje att de inte är gudar. Och här så predikar Paulus på ett helt annat sätt till enkla, outbildade hedningar som inte har någon koll på Bibeln alls. Även i Aten senare så kommer vi se hur han predikar till högutbildade hedningar. Likt Jesus så mötte Paulus människorna där de befann sig. Och han gör detta, Paulus, med en känslighet. Så han använder som vad vi brukar säga en bro. Något som väcker intresse, som hjälper oss att överbrygga gapet mellan dem vi delar med och oss. Här så pekar han på Gud först som skapare. Till skillnad från alla deras avgudar så säger Paulus att det är Gud som har skapat allt. Han säger att Gud i tidigare generationer, alltså för länge sedan, låtit hedna folken gå sin egen väg. Men att han har lämnat ett vittnesbörd om sig själv. Hur? Han gör gott, står det. Han ger regn från himlen och skördetider. Och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Detta är som en bro för att fånga deras uppmärksamhet. Också vi kan använda olika broar för att nå människor. Till exempel en jättebra bro till samtal för att dela evangeliet med muslimer. Det är offersystemet och hur man offrar. Då de i sin religion slaktar djur. Och hur detta är som en skugga som pekar tillbaka på behovet av ett offer för att få syndernas förlåtelse. Bland sekulära människor så kan broa till exempel vara hur livet är meningslöst och tomt. Och detta utan Gud. Det kan vara en rädsla för döden till exempel i en situation. Det kan vara sökandet efter lycka, syfte och mening med livet. Det kan vara lidande, orättvisa, miljöproblem, en hunger efter kärlek, vänskap och gemenskap, skönheten i naturen, frihet, skuld och skam och så vidare. Vi kan använda många olika saker naturligt i konversationer för att sedan peka på evangeliet. Paulus, han möter människor där de är. Och det är också något som vi behöver göra. Att känna av vad som finns i människors hjärtan och via det leda dem till evangeliet som ger hopp. Så han delar med dem med känslighet för där de befinner sig. Men han förkunnar också för dem med trohet. Där han uppmanar dem att omvända sig från dessa tomma avgudar till den levande och sanne guden. Här i texten så kommer Paulus inte ens att tala om evangeliet och Jesus. Vi skulle kunna kalla det för evangelisation. Kanske han gjorde det, men att Lukas inte tar upp det här. Eller att han senare, då han återvände till Lystra, förkunnar evangeliet för dem. Vad vi här kan lära oss från Paulus var att han mötte människorna där de var. Detta är något mycket viktigt, att vi lär oss att ställa frågor och att förstå människorna där de är för att kunna dela evangeliet med dem. Efter mötet så tog jag med mig några av den här boken Before You Share Your Faith, som ni kan ta gratis på bordet där. Där till exempel detta och mycket annat tas upp. Jag skulle även vilja rekommendera alla som vill att bli utrustade i att nå ut med evangeliet att gå till Agape Reach, som kommer vara nästa gång den 18 mars. För det tredje så kräver uppdraget prioriteringar och uppoffringar. När det gäller Paulus och Barnabas så kan vi i texten se några prioriteringar som krävde en stor uppoffring för dem. På sin första missionsresa så prioriterar Paulus och Barnabas att gå till dem som aldrig hade hört evangeliet så att de skulle få höra. Och detta bör också vara våra prioriteringar. Att vi försöker nå dem som aldrig fått höra evangeliet, både här i Göteborg men också till jordens yttersta gräns. Och detta kräver uppoffringar av vår tid, våra pengar och vår bekvämlighet att prioritera detta. En annan prioritering är att följa upp med dem som är nykristna. När de går tillbaka till städerna där de blivit utsparkade eller fått fly för sina liv, så gör Paulus och Barnabas detta för att styrka och uppmuntra de nykristna att vara uthålliga, att inte ge upp. Här så ser vi också på vikten av lärjungaskap, att vi följer upp, uppmuntrar och styrker dem som kommer till tro. Vem kan just du börja träffa för att styrka och hjälpa dem på vandringen med Gud? En annan viktig prioritering är att de prioriterar att starta nya församlingar Och att tillsätta äldste i plural, många äldste i de nystartade församlingarna. Kanske någon tänker, var det vist att tillsätta äldste ledare med en gång i dessa städer? Senare i 1 Timoteus 3 så säger Paulus att man inte ska tillsätta en nyomvänd person. Och i detta fall så skulle vi kunna se det mer som ett undantag än en regel. Att de gjorde detta på grund av förföljelse. Och förmodligen så var de som blev tillsatta judar eller proselyter som redan kunde skriften och var mogna män. Vi som församling behöver också med vår tid, ekonomi och resurser prioritera församlingsplantering och att fostra fram mogna ledare som kan leda församlingar. Så håll gärna träningsdagen i Västerås era böner som en liten del i detta som äger rum nu på lördag. Kanske just du skulle vilja bli utrustad för att i framtiden vara med i en församlingsplanterande team. Om du går och bär på detta, så prata gärna med Daniel och mig. Den fjärde och sista principen som jag vill att ni ska lägga märke till, det är uppdraget kräver gudomlig hjälp. Utan Guds hjälp så kan vi arbeta på förgäves i vår egen kraft. Vi behöver hans hjälp för att kunna utföra uppdraget. I predikan förra veckan så lyfte Dennis fram att Gud är den som håller i ratten och regerar. Det var Gud som verkade i människors hjärtan så de kom till tro i Iconium, Lystra och Derbe. Det var han som bekräftade sitt nåderika ord i Iconium genom att låta tecken och under ske. Och det var han som botade den lame mannen i Lystra. Det var tilltron på Gud i vers 23. Efter bön och fasta som de överlämnade dem som kunde tro, kom till tro till Herren. När Paulus och Barnabas kom tillbaka till missionsbasen i Antiochia så vittnade de om vad Gud hade gjort genom dem och hur Gud hade öppnat trons dörr till hedningarna. Kära bröder och systrar, Gud sover inte. Han är verksam även idag. Därför är det så viktigt att vi söker honom i bön och låter oss ledas. Vi kan lita på Gud. Vad han har sagt, det kommer han också att göra. Därför så kan vi vara uthålliga i uppdraget. Därför så behöver vi berätta evangeliet med trohet och känslighet. Därför så behöver vi som församling göra uppoffringar och prioriteringar för att utföra uppdraget. Och därför så behöver vi söka Guds hjälp och ledning för att kunna vara med och utföra uppdraget. Vad väntar vi på? Låt oss be. Fader, vi tackar dig för Barnabas och Paulus trogna exempel. Hur de var uthålliga i lidandet. Tack för att du också hjälper oss att vara uthålliga. Vi ber att du skulle använda oss här i Sverige och till jordens yttersta gräns. Kalla och utrusta oss och sänd oss. Och inför veckan som kommer, sänd oss ut till människor vi möter. Gör oss frimodiga och visa att dela evangeliet, Herre. Vi ber verkligen att vi skulle få se många församlingar planterade runt om i detta land, Herre. Runt om i världen. Må vi få vara med på ett hörn. Här är vi. Använd oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska nu få gensvara genom att sjunga psalm 2. En messiansk psalm som handlar om Jesus. Och när människor står emot honom, hur han verkligen regerar. Och vi kommer sjunga ihop den med en annan sång som heter Facing a Task Unfinished. Som handlar om missionsuppdraget att nå ut i hela världen med evangeliet. Så låt oss stå upp och sjunga tillsammans.